Kära himmelske far, tack för din stora nåd mot oss, som säger att allt nu är väl, att Jesus har frälsat oss. Men kom också och visa det allvarliga i att vi behöver ta vara på den här frälsningen, så att vi inte går iväg och lyssnar till djävulens lockrop som kommer på så många olika sätt i vår tid. Herre, hjälp oss ikväll att ta vara på det ord som du lägger framför oss och var med oss med din helige ande. Förklara ordet, ge oss precis det vi behöver. Tack för den gemenskap vi har här och tack för att vi också får ha gemenskap med andra som följer ditt ord och vill lyssna och lära vad du säger. Så ber vi om din välsignelse för denna kväll. Och ber tillsammans din bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi sjöng om det allvarliga att vi kan gå förlorade. Talet om korset är dårskap för den vilka förtappade blir. Och nu ikväll är temat tron och den helige ande. Vi har ju den här boken som, om det är någon som är med oss första gången, så kan jag berätta, det är Kuske, David Kuske, som är författare till en utveckling om Martin Luthers lilla katekes. Och vi håller på med den andra trosartikeln. Vi är faktiskt i slutet och nu i det här skedet så ska vi just komma in på en övergång till den tredje trosartikeln. Den tredje trosartikeln så handlar ju om det att den helige ande kallar oss med sina gåvor och upplyser oss och för oss till gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus. Alltså han för det till oss personligen som Jesus har vunnit för hela världen. Och på det sättet så kommer det faktiskt till oss var och en. Men samtidigt så finns här också den här sidan som vi kommer att titta på mera idag. Och det är det att människan av naturen inte vill ha med Gud att göra. Att människan är bortvänd från Gud och att människan därför också kan förkasta det här budskapet som går ut genom Jesus över hela världen. Den återlösning som han har vunnit. Jag kan ju säga det att det är inte förbjudet att ställa frågor under tiden här. I så fall att ni frågar så upprepar jag dem så att det kommer med bättre. Och om det är någon sån som är med oss direkt och vill skicka frågor så går det att göra det till min mobil. Jag ska försöka lite hålla reda på den då i så fall. Då skickar ni sms till +358. Det står också på logos direktsidan. +358 50 339 6383. När som helst då. Den första punkten som finns på sidan 189 i det som vi nu ska titta på, så det är, den heter, eller där lyder frågan: hur får jag personligen del av återlösningen som Kristus har vunnit åt mig? Det här är ju nu en oerhört viktig fråga, för att vi har talat om Jesu verk, hans verk som präst, profet och överste präst, där det som han har gjort gäller alla människor i hela världen. Men samtidigt vet vi att Jesus säger att det är få som ska finna vägen, den smala vägen som han kallar den. När lärjungarna frågar Jesus, är det bara få som blir frälsta, så säger han ja, det är många som går på den breda vägen och det är få som går på den smala vägen. Han lär ingenstans att alla människor automatiskt blir saliga. Alltså att det som Jesus har gjort för hela världen automatiskt leder till att hela världen också kommer in i en salighet i evigheten tillsammans med Jesus. Det lär han inte, och det lär inte heller apostlarna. Utan han lärde att den som tror blir salig. Och då är det viktigt att fråga, att hur kan jag få denna tro? En grundfråga. Vi har ett första svar. Det finns flera svar i form av de här bibelorden. Det första svaret finns i Lukas evangeliet 14 kapitel, verserna 15 och framåt. Och nu läser jag inte hela det här, det är en känd text. Vi ska kort konstatera vad som finns där. Det, Jesus är gäst hos en farisee, och så är det en av gästerna som säger, liksom på något sätt utbrister i ett litet glädjeskutt: ja, salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Alltså, inte bara vara tillsammans med Jesus på det sättet som de var där kroppsligt, utan den som får bli bordsgäst i Guds rike. Och så sa Jesus till honom: en man ville ordna en festmåltid och bjöd många. Och så började han berätta om att kallelsen går ut, allt är färdigt, kom. Men de som var bjudna, så de började ursäkta sig och säga: jag har nog inte passligt nöjt, nu har jag just köpt en del åkajord, och vi har kommit överens med säljaren att jag ska ut och titta på det nu just, att tyvärr, och så vidare. Vi vet det här, det är många saker. En annan som gifte sig, och så kommer tjänaren tillbaks som är ute och bjuder, och husbonden säger: gå genast ut och bjud varenda sten du träffar på. Krymplingar, fattiga och krymplingar, blinda och lama. Och så säger tjänaren sen: det här har jag gjort nu, men det finns ännu plats. Och då går det ytterligare ut ett tredje bud: gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. En väldig kontrast mot den här enträgna inbjudan. Han går inte att övertala den och säger att nu får ni ännu en chans, att kanske det går att lämna det där besöket ute på åkern. Kanske bröllopsfesten blir färdig så i god tid att du hinner med. Utan han säger: de ska inte smaka min måltid. Och så går han då och uppmanar enträget människor att komma in. Nästan trugar folk utifrån, de här fattiga och krymplingarna. Och det här är nog en mycket märklig liknelse, som för det första säger att det inte är plats för, eller det är inte så att alla kommer in. Det ska ha funnits plats, men alla kommer inte in. Och de som kommer in, så det är fullständigt ovärdiga. Det är sådana som inte hade på något vis rustat sig, som inte var släkt eller som inte hade gjort sig kända i den här mannens hus, utan det var kreti och pleti, brukar man säga. Och det visar på vad Guds nåd egentligen är. Guds nåd går ut till de ovärdiga. Kallelsen att komma, den är inte förknippad med någonting som vi kan berömma oss av. Den är inte förknippad med vad vi kan prestera eller ge, eller liksom köpslå, eller någonting annat. Utan kallelsen går ut till det ovärdiga. Utan förkyllan, brukar vi också säga. Men alla vill inte ta emot den här kallelsen. Det är det som är den här dagens allvarsamma tema. Och så har vi i apostlagärningarna ett ord som jag inte relaterar hela saken, utan Paulus är i Filippi hos en fångvaktare, eller i fängelset där, och så kommer fångvaktaren till tro. Och så frågar fångvaktaren: vad ska jag göra för att bli frälst? Och han väntar sig att han ska börja utföra någon ceremoni, någon slags förberedelser. Och så säger Paulus: tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Apostlagärningarna 16:30-31. Där är tron alltså det som är det lösande ordet. Och då ska vi observera att tron i det här fallet ingalunda är frågan om någon trappsteg där man ska avverka vissa förtjänstfulla kriterier, utan det att tro, det är motsatsen mot att själv göra, att man inte gör själv utan att man lämnar över sig och vilar med hela sin tyngd, så brukar det också framställas. Att tron är, vi talade om det förra gången när det var frågan om barn, eller det var åtminstone någon gång här, har vi nu pratat om det, att barnets tro är att man litar på sin mamma i mammas famn, att man vilar och inte kan bjuda till eller göra någonting själv. Och i Markus 1:15 säger Jesus: Guds rike är nu här, omvänd er och tro evangelium. Omvänd er och tro. Och det här finns också omvändelsen med. Och omvändelsen så ser vi ju av den där berättelsen i Lukas 14, vad som kännetecknar de som inte ville ta emot inbjudan. De vände sig bort med sina ursäkter. De var som människan av naturen. Man är bortvänd från Gud. Vi är födda med ryggen mot Gud, då kan man säga. Men omvändelsen, den består i att Gud tar och vrider och vänder på oss, så att vi istället för att se bort vänder oss till honom. Och den som då vänder sig till honom och lyssnar och går till, så det är samma som att tro. Och det att omvända sig, det betyder alltså att man lämnar bort det som fängslar en, som är bortvänt från Gud, det som inte hör Guds rike till och som ofta har att göra med våra mänskliga tillgångar, både kanske egodelar men också våra psykiska, personliga tillgångar i form av meriter, i form av stolthet som vi alltså vill gripa om och vill visa på. De meriterna, de ska vi vända oss bort från. Paulus skriver i brevet till Filipperna: allt det som var med en vinning, det som var med en vinst, det har jag för Guds skull, Kristi skull, räknat som en förlust. Och det här, har man lite sysslat med bokföring så vet man ju vad vinst och förlust är. Då betyder det ju att om en vinst ska bli en, förlåt att ja, det som var med en vinst, det har jag räknat som ett förlust. Så det gör man, åstadkoms genom att man sätter ett minustecken framför. Det svänger om. I skolmatematiken använder man tallinjen som ett exempel. Ja, nu är sin kod i tavlan. Där man har en termometer som ligger, ska vi säga, så här. Där man har minustalen till vänster och så kommer noll och så kommer plustalen till höger. Och ett tal kännetecknas dels av hur långt man går från nollpunkten. Det är liksom en vektor som man brukar tala om. Och dels av riktningen. Om den går till vänster från nollpunkten så är det minus. Går den till höger så är det plus. Och det som Paulus upplevde som plus, nämligen sina egna meriter, det var en väldigt lång bit som gick mot plussidan. Det var, han hade stora meriter. Men Jesus kom in i hans liv och satte han minustecken framför. Den där pilen svängde om 180 grader. Och så blev det långt på vänstersidan. Ett stort minus. När man har en stor egen tillgång så blir det en stor egen förlust. Det här att svänga den egna meriten så att vi ger äran åt Gud, endast åt Gud, och inte räknar oss själva vara värd den här saligheten, den här frälsningen. Så det är omvändelse. Så har vi här nu ett ställe från Romarbrevet 10. Det är ju ett oerhört centralt ställe i Romarbrevet, och Romarbrevet är ju ett centralt evangelium. Romarbrevet 10:4. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Nu är det så att det här ordet, så det får vi, betydelsen får vi inte riktigt fram på svenska. Det är på den grekiska betydelsen av det här ordet. Det är telos. Det ordet har vi också i tele och såna här liksom, det som gäller på avstånd liksom, eller målet egentligen handlar det om. Kristus är lagens syftemål eller slutmål. Målet, ändpunkten. Kristus har gjort så att lagen har fått sin ände. Och Kristus finns där, och det betyder att när lagen har gjort sitt arbete, så då har vi kommit till Kristus. Och då har han blivit till rättfärdighet för var och en som tror. För var och en som tror. Här står det inte heller att han har blivit en rättfärdighet för varendaste människa oberoende av tro. Utan han är till rättfärdighet för var och en som tror. Det som Jesus har gjort kommer oss till del genom att vi har funnit honom. Genom att vi tror på honom. Och så har vi då lilla bibeln där slutligen bland de här bibelorden. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Återigen, den som tror ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Att gå förlorad finns som en allvarlig risk, möjlighet. Nå, risk är det ju nog. Också här, mitt i detta strålande evangelium, denna lilla bibel. För evangeliet är alltid, kommer alltid till oss som en kontrast mot att gå förlorad. Och när man i vår tid har tunnat ut och till och med sudda ut det här med förtappelsens risk, så har man också sudda ut frälsningens stora gåva. Det hör direkt ihop. Så svaret som Kuske sammanfattar här är: jag får personligen del av återlösningen som Kristus har vunnit åt mig genom tron på Jesus Kristus. Och nu frågar han också: hurdant är mitt naturliga andliga tillstånd? Det första svaret på frågan läser vi i Efesierbrevets andra kapitel. Där vi har tydligt sagt hurdana vi var från vår natur. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni den på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Och så vidare. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Det är oerhört starkt utsagt. Vi var döda. Eller Paulus riktar sig till Efesierna: ni som var döda. Men då han förknippar ju sig själv sen med dem också. Vi var alla. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. De andra, de är här, de som inte är kristna. Så det finns alltså inte i det naturliga tillståndet, så finns det inte en skiljelinje där en del människor är bättre och andra är sämre. Som djur, förlåt, som djurarna tänkte det. De menar att de har en förmån redan från födelsen. För att är man född jude, då har man berömmelse inför Gud. Därför att man hör till hans folk. Men det var just en av de sakerna som Paulus räknar upp i Filipperbrevet. Det är att han inte gör någon berömmelse av sin härkomst. Att han är född av Benjamins stam. Det gör han till och med ett stort minustecken av. Det är svårare om man har en kötslig berömmelse att lämna den. Det här är alltså ett faktum att alla människor av naturen är såna som Paulus säger här. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Och det finns två ställen till som understryker det här. Apostlagärningarna 26, vers 17 och 18. Det är Paulus försvars. Nej, nu har jag inte rätt ställe, 26. Jo, det är nog här. Men det var inte där mina ögon föll. Paulus försvarstal inför Agrippa. Och där i vers 17 så säger han till dem, till hedningarna alltså, sänder jag dig. Och det här är Jesu ord till honom när han blev fasttagen av Jesus på Damaskusvägen och när han blev omvänd. Så säger Jesus, till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörka till ljus, från Satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Vänder sig från mörker till ljus och till och med från Satans makt till Gud. Alltså synonymt med att vara död i överträdelse och synd är att vara under Satans makt. Det är ord och inga visor här. Och så har vi i Romarbrevet 8 slutligen också ett ställe där vi har tal om köttets sinne i förhållande till andens sinne, verserna 6 och 7. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag, och det kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Där har vi det där, att vara med ryggen vänd mot Gud, fiende mot honom. Och det här är det som vi i teologin använder benämningen arvsynd om. Ibland brukar man säga arvsynd finns ju inte i Bibeln om man söker det som ord. Men vad är det vi har gått igenom här nu då? Ni var genom er natur döda. Var under Satans makt. Köttets sinne, det vill säga det naturliga sinnet, är fiendskap mot Gud. Det är just det här som arvsynden beskriver. Och då sammanfattar Kuske det så. Av naturen är jag andligt död genom synden, andligt blind, under Satans makt och fiende till Gud. En andligt död kan inte själv börja leva. En andligt död måste uppväckas. Nu skulle jag be om att vi sätter upp den där lilla planschen som finns på nästa sida, så tar vi en titt på den. Kristi återlösning blir min genom tron, står där. Och det här leder till två saker, eller det har att göra med två saker. Den ena saken är, det här kan vi inte av vår natur. Det är omöjligt av naturen. En död kan inte själv väcka upp sig. Vi är döda i synden, fiende till Gud. Det står där på den vänstra sidan. Men på den högra sidan står det, möjligt endast genom den helige andes verk. Och det här är det som vi kommer sen att fördjupa i den tredje trosartikeln. Där Martin Luther utlägger den helige andes verk. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller min egen kraft kan tro på Herren Jesus. Eller komma till honom. Inte av mig själv. Ja, så går vi vidare till nästa sida och svara på frågan, vad är det omöjligt för mig att göra på grund av mitt naturliga andliga tillstånd? Det finns här också räknat upp många saker, och egentligen är det ju sammanfattat i det som jag just citerade, det här med tredje trosartikelns förklaring. Men vi ska se på de här orden, för de är verkligt viktiga, vartenda ett. Första Korintiebrevet 1, det är det kapitlet som talar om dårskapen i evangeliet. Och ordet är faktiskt centralt just här också. Första Korintier 1:18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Dårskap är här det centrala ordet. Vårt förnuft är alltså förblindat, så att det som är centralt och det som är viktigt i Guds rike blir en dårskap. Och det här det upplever vi minsann väldigt ofta omkring oss, och jag tycker att det börjar nästan höra till jargongen i tidningsdebatter att man förklarar det budskap som finns i Bibeln för dårskap. Det har blivit så mycket öppnare, raljerande och liksom underkännande av det som tidigare ansågs vara givna grundsanningar och som man inte kunde rycka på, till och med på det sättet att man gycklar. Det är ett nytt drag, det förekom inte tidigare för några decennier sedan, att man gycklar öppet med Guds ord. Men nu kan man göra precis vad som helst, vilka svinerier som helst kan man tillägna Gud. Och det här är för att budskapet om korset är en dårskap. Tyvärr står det så här: en dårskap för dem som blir förtappade. Och det är allvarsord. Första Korinthier 2, nästa kapitel. Där står det i vers 14: en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det där är också synnerligen viktigt. Det går inte att resonera sig fram till en övertygelse i den kristna tron. Det går inte att med argument från vishetsläror, filosofi, få en människa omvänd. Därför att det som hör Guds rike till i grund och botten är en dårskap för den vishet som vi har, tror att vi har i vårt huvud. Och det här är ju en av de här sakerna som Sigbert Bäcker går igenom i den här boken, utmärkta boken om Luthers förhållande till förnuftet, Guds dårskap som också boken heter, där han visar på hur Martin Luther påpekar det tron, att tron är paradoxal, att tron är någonting som inte går att förnuftsmässigt få ihop med vårt mänskliga intellekt. Och det är av den här orsaken som Gud väljer många sätt att verka som vi inte begriper oss på, som vi tycker är konstiga. Varför Gud låter det vara på det och det sättet när det inte är rationellt, då det inte är förnuftigt? Det här är just därför att det ska bero på tro och inte på vår vishet. Det prövar vår tro, det är så. Därför att det är den som kastar sitt förnuft över bord i förhållande till frälsningen. Jag säger inte att vi som kristna ska kasta vårt förnuft över bord i allting. Vi ska använda det till att lära oss, forska, studera och framförallt att kunna läsa Bibeln så bra som möjligt. Att ta del av grundspråk om det är möjligt och textrön och så vidare. Men om det gäller att förstå evangeliets hemligheter, då räcker vårt förstånd inte till. Och det betyder att sist och slutligen så kommer alla de frågor som vi ställer att utmynna i att vi får lyfta på hatten. Vi får tro fast vi inte vet, fast vi inte kan inse. Och det här, det kan den normala, liksom en intellektuell människa som vill hålla kvar en rättighet att kunna tänka själv, en myndig människa i vår tid, en sån myndig människa kan inte acceptera det här kravet att vi får lov att kasta det. Och så står det då också i psalm 82 vers 5. Det här är en psalm av Asaf som börjar: Gud står i Guda församlingen, mitt ibland gudarna håller han dom. Det är hans ombud på jorden som det är frågan om. Det är hans domare och ledare. Och så sägs det i vers 5: de vet ingenting och förstår ingenting. De vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. Det här är alltså de ogudaktiga som inte har tagit vara på Guds vishet. I Matteus, evangeliets 13:e kapitel, undervisar Jesus i liknelser. Och lärjungarna begriper inte sig riktigt på hans liknelser och vill att han ska tolka dem så att han förstår det. Och då förundrade sig också varför han undervisar i liknelser. Och han svarar faktiskt på den frågan alldeles tydligt i Matteus 13, vers 14. På dem uppfylls Jesajas profetia: även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Och också nästa vers: till detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de slutar sina ögon så att de inte ser med öronen eller hör med öronen. Så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Och det här säger han också i det här. Eller det är Matteus som återger det här senare i vers 34-35, att han talar bara i liknelser för dem. Och det här ordet, att han bara talar i liknelser, så det gör han för att tiden inte hade kommit för att det skulle kunna bli uppenbart vad han skulle göra, för att folket var inte moget för det. För de väntar ju sig en jordisk kung. Och flera gånger när han botade sjuka och när han gjorde alldeles speciella under, så ville de ta och göra honom till kung, alltså en jordisk kung. Men han rymde sin väg. Och så förbjöd han folk som han botade att säga vem han var. Och han förbjöd lärjungarna också rent av att säga i det skedet vem han var. För det här skulle börja predikas när den helige ande kom och uppenbara fulla sanningen. För då förstod också apostlarna hela den här visheten. De förstod ju inte den här ännu. Det finns ju exempel på det här, hur lärjungarna ville diskutera vem som var störst. Och trodde att de skulle få sitta med Jesus på troner när han kommer i sitt nya rike. De hade ännu missförstått honom. Människorna var inte mogna att kunna ta emot det här med klart budskap. Men och det här beror på att de inte ännu hade fått den helige andes uppenbarelse. De hade inte fått öppnade ögon eller öppnade öron så att de kunde förstå. Och fastän de hörde så kunde de inte förstå. Det är därför att vårt förstånd förblindat är, mörkar all min själ betäcker. Vi kan inte ta till oss det här utan den helige andes undervisning. Och så har vi då också i Efesierbrevet 4, lite längre fram från det som vi läste, i vers 17 och följande. Efesierbrevet 4. Här har vi nu ett förmaningsavsnitt i Efesierbrevet. I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför är de okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Så är det så länge inte Gud har, genom sin ande har gett oss ett nytt hjärta, har omvänt oss. Och så har vi Jesu ord i Johannes 15. Lärjungarna hade ju höga förhoppningar om sig, eller tankar om sig själva. Men Jesus plockar bort de där höga tankarna om och om igen. Här har vi just före i Johannes evangeliet 13:e kapitel varit med om, fått höra hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Alltså en handling som det inte ens anstod en judisk slav att göra. En hednisk slav kunde få göra det. Det var så under mänsklig värdighet att göra det. Och så gör han det och säger att det här är ett föredöme för er. Han plockar bort ifrån dem deras stolthet som de ännu hade kvar. Och nu här i 15 kapitlet, vers 16, så säger han: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Jag har utvalt er och jag har bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Där fanns inte initiativet hos lärjungarna. Här finns inte ens kraften hos den, förmågan att bära frukt, utan den ger Jesus. Och så har vi slutligen det sista stället, det läser jag direkt bara härifrån utan sammanhanget. Psalm 65. Syndiga gärningar är mig övermäktiga. Du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Jag kan inte låta bli här att anknyta till de för bibeltimmar av Jan Bygstad som jag har arbetat med och några andra en tid och som vi hoppas ska bli en bok så småningom, för att här pekar han just på det här också som ett sånt här typiskt uttryck för prästerskapet. I Gamla testamentet så var det prästerna, leviterna, som hade rätt att komma nära. Det var ett liksom ett fackuttryck som ett illustrerade, de hade rätt att gå in i templet för detta offertjänsten. De hade rätt att komma nära Gud. Och det var inte i Gamla testamentet några andra än prästerna som fick göra det här. Och i Nya testamentet står det att vi är ett heligt prästerskap. Alla som är kristna är ett heligt prästerskap. Och alla har därför genom tron på Jesus Kristus, genom att han har kallat oss och döpt oss, har vi fått rätt att komma nära. Där är vi med i den här faktermen. Att ha fått rätt att komma nära. Det ingår ju också i den här sången som kommer för mig. Den här. Om du är usel och död och kall. Så där finns det ju också den här ramen, den raden. Du, Guds kära barn, du kommit när. Genom Jesus, vår broder kär. Och det är samma också som finns i Efesierbrevet. Om det här med skiljemuren, den är bruten, och vi som förut var utanför, vi har nu fått rätt att komma in, att komma nära. Och det här det får vi därför att våra synder är försonade. Syndiga gärningar är med övermäktiga, ja, de förhindrar oss att komma nära. För ingen som har synd får komma nära Gud. Bara den helige får komma nära Gud. Bara den som är fullständigt ren får komma nära Gud. Och hur kan då en syndare få komma nära Gud? Det är ju precis här som den stora paradoxen finns. Ja, det är inte genom att syndaren förbättrar sig och blir tillräckligt bra för att komma nära. Och sen kan komma över ribban, utan det är därför att Gud täcker över synden, kylar över den med sitt blod, Jesu blod, som rann för oss människor, alla människor, och kastar bort våra synder. Det är olika sätt att beskriva det, och alla de här beskriver det att den som då är hos Jesus, tror på honom, är ren, är helig. Och det är därför också som Paulus kan rikta sig i sina brev till de heliga i Korint, trots att han sen beskyller den för så mycket ondska av olika slag. Ändå så tilltalar han den som de heliga i Korint. De är heliga i Jesus. Det här är en sammanfattning, eller några bibelord som sammanfattas så här som svar på frågan: vad är det omöjligt för mig att göra på grund av mitt naturliga andliga tillstånd? Mitt naturliga andliga tillstånd gör det omöjligt för mig att av eget förstånd eller egen kraft tro på Jesus eller komma till honom. Eller komma honom nära. Det är omöjligt. Men hur kan jag komma till tro? Vi är ju inne på det redan här hela tiden. Och här blir då ett svar från Matteus 16. Petrus bekännelse vid Caesarea Filippi. Matteus evangeliet 16 kapitel. Där Jesus frågar vem folket säger att människosonen, alltså han, är. Så svarar man på olika sätt, och så frågar han dem: vem menar ni då att jag är? Och Petrus svarar: du är Messias, den levande Gudens son. Och då säger Jesus till honom: salig är du, Simon, Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Så är det. Kött och blod har inte uppenbarat det för dig. Det är inte genom någon människas styrka som det ska ske, utan den helige ande, säger Zakaria. Här är det frågan om anden som har uppenbarat detta för Petrus. Och han bekänner, han säger efter det som han har hört anden säga. Och så säger han: du är Messias. För det här är det som är det allra svåraste. Och det är omöjligt att säga för en som inte är omvänd, född på nytt eller tror, som vi kan använda som synonymer. I det här kan ingen göra som inte har fått ett nytt liv genom den heliga ande. Och det står också tydligt i första Korintierbrevet 13: ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Nu ska vi observera, det här handlar inte om bara att säga efter de här tre orden: Jesus är Herren. För det är ju inte så svårt. Vi kan ju gå ut på gatan och så kan vi ha folk där att säga: säg efter mig, Jesus är Herren. Och det skulle ju då betyda enligt den här bevisningen att då säger de det genom den heliga ande, fastän de inte alls begriper det. Det handlar om någonting betydligt mer än så. Det är nämligen så att Herren, det är Guds heliga namn. Det namn som är över alla namn. Jahve, jag är. Det namn som Jesus använder om sig själv flera gånger. Jag är den gode herden. Jag är dörren in till fåren. Jag är den gode. Jag är vingårdsmannen. Jag är livets bröd. Många andra ställen. Då, när han säger det här, och i synnerhet i Johannes 8, när han säger om diskussionen om Abraham: förrän Abraham blev till är jag, eller jag är, använde han som namn på sig själv, vilket ledde till att judarna tog upp stenar för att kasta, för att där var hädelsen att göra sig till denne jag är Jahve. Och nu är det så att den här bekännelsen Jesus är Herre, det är inte egentligen det att man säger Jesus är en herre eller att han är min herre, alltså att han härskar över mig, att han är min husbonde eller någonting sånt, utan det betyder att Jesus är den ende sanne guden som är av evighet. Och då är det en bekännelse som går mycket mycket djupare än att bara säga efter ett ord. Och att säga ordet Herren, som idag inte betyder för människan alls detsamma som Jahve, jag är. Och det här, det var alldeles klart för lärjungarna och för den tidens människor när det här skrevs, när Paulus skrev det här till Korintierna. Johannes skriver ju också i sina brev det här, att det här är ett kriterium bland annat där. Och så har vi då Romarbrevet 5, där det står: Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det är den helige ande som har utgjutit Guds kärlek i oss, i våra hjärtan. Han har kommit till oss personligen. Det här är inte bara ett omtalande av någonting som är en möjlighet för oss, utan det är en verklighet som drabbar människan när han kommer, när hans kärlek utgjuts i våra hjärtan. För då är det som när det regnar och vattentunna fylls, som har varit en sällan skådad händelse i sommar. Och när den fylls och det fortsätter att regna, så då strömmar vattnet ut. Och då ryms det inte längre där. När den helige ande kommer in i människans hjärta, så kan det inte låta bli att strömma ut. Och det är därför som vi talar om trons frukter. Trons frukter som vittnesbörd om tron. Men den helige andes verk ska vi ju komma till mera senare. Men det står ännu som en upprepning här: jag kan bara komma till tro på Jesus genom den helige andes verk i mig. Det är det som är grunden för, och som är det verkande medlet, den verkande. Och nu har vi bara ännu en punkt kvar i det här, i den här andra trosartikeln, förrän vi går sen närmare in och koncentrerar oss på den helige ande själv. Och det som vi har som fråga är: vad har Gud alltså mer gjort i sin stora kärlek till mig? Och då har vi Joel, som ju har en profetia som brukar läsas på pingsten, i Joels bok. Hosea, Joel, det är den andra av de små profeterna. Joel 2, och så läser vi där i vers 28. Det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och så står det vidare: era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i dagarna utgjuta min ande. Allt kött. Då ska vi komma ihåg det att köttet är egentligen en beskrivning av den fördärvade människan. Alltså av den syndafördärvade människan. Det är den ogudaktiga människan som kallas kött. Och här säger Joel nu att den helige ande ska utgjutas. Det här är Guds ord, så säger Herren. Att han ska utgjuta sin ande över allt kött. Så att det är då, när han utgjutar sin ande, som köttet dödas och ett nytt liv föds. Ett stenhjärta blir utbytt mot ett levande hjärta, ett hjärta av kött, säger Jeremia. Och era söner och era döttrar ska profetera. Och det här är också ett vittnesbörd om det allmänna prästadömet. Det är att alla människor, män och kvinnor, har fått i uppgift att gå ut med evangeliet om Jesus Kristus. Det som man tyvärr i de gångna debatterna har använt för att säga att också kvinnor kan vara präster. Men det här handlar inte om det, utan det här handlar om att alla har fått samma gåva till att vara Guds vittnen, hans vittnen i världen. Var och en på den plats där vi är ställda. Och det står ingenting om det att alla har fått exakt samma uppgift i varje situation. Att alla har samt tvärtom. I första Korintierbrevet 12 och Romarbrevet 12 så talas det om olika gåvor. Hur kroppen består av olika lemmar. Så att lemmarna tillsammans blir en fullvärdig organism. Som kan utföra den uppgift som Gud har kallat oss till här i världen. Inte var och en för sig. Eller inte så att alla lemmar är likadana. Utan just uttryckligen så att lemmarna har olika funktioner. Men ändå är det samma grunduppgift. Nämligen att profetera. Att berätta om Guds härliga gärningar. I vår värld där vi är satta att göra det. Och det står också att också över tjänare och tjänarinnor ska jag i dagarna utgjuta min ande. Där har vi också det här med här är inte slav eller fri. Paulus säger i Galaterbrevet 3: här är inte jud eller grek. Här är inte slav eller fri. Här är inte man och kvinna. Och söner och döttrar, man och kvinna. Här är det inte frågan om träl eller fri, slav eller fri. Alla får del av det här andliga prästadömet. Det är alltså en uppgift som, eller en gåva som Gud ger utan hänsyn till personen. Och så säger Jesus i Johannes 16 när han talar om den uppgift som den helige ande ska få, som han ska sända. Johannes 16, vi har två verser som citeras här. Den första är vers 7. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er, men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och sen den andra som kuske hänvisar till är 13 versen. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska föra er in i hela sanningen. Och det här betyder inte att han kommer att hitta på nya sanningar. Utan det står han för er in i hela sanningen. Sanningen är en. Och den för han er in i. Och den uppgiften förverkligar han genom att sända ut sitt ord som predikas av hans särskilt kallade redskap för att förkunna och undervisa, men också genom det vittnesbörd som vi genom det allmänna prästadömet lämnar till våra medmänniskor där vi möter dem. Vem som helst, man och kvinna, träl eller fri eller jud eller grek. Men den helige ande han kommer att köta det här så att vi får förståelse och kan förstå det här budskapet som för förnuft är en dårskap. Och sen så avslutas det här avsnittet med då hänvisningen till Apostlagärningarna 2, där Jesus sänder den helige ande på pingstdagen. Och den helige ande kommer som tungor av eld och sätter sig på alla. Och det här är då föremål för ny betraktelse. Och nu ska vi observera, det kanske man inte alltid tänker på, att det står inte här att den helige ande visar sig på de 12. De hade ju blivit 12 nu. De var 11 här när Judas hade förkastat Jesus. Men nu hade man dragit lott mellan 2. Josef Barsabbas, som också kallades Justus, och Mattias. Och så kastade man lott och lotten föll på Mattias. Han blev nu inte någon speciellt namnkunnig sen i den här lärjungaskaran, men för det är inte samma som Matteus, för han fanns ju med där tidigare, Levi. Men han blev också räknad som apostel, det är 12. Men vem var de här som var samlade? Vem alla var samlade? Det är högst sannolikt att det var en ganska stor skara. Men det här är ju inte någonstans belagt direkt. Men det var en stor skara som gick ut och som predikade och som började tala främmande tungomål. Den slutsatsen kan vi dra, även om vi kan säga det säkert. Då är vi alltså klara med andra trosartikeln och har fått gå igenom det fantastiska budskapet om att Jesus Kristus har förvärvat och förlossat mig, förtappade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens våld. Och det här gjorde han inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra och oskyldiga blod, sitt lidande och död. Och det här gjorde han för att jag ska vara hans egen, leva under honom i hans rike, tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Liksom han har dött och uppstått från de döda, lever och regerar i evighet. Det får vi sluta med och tacka Gud för. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.